Idag så ska vi fira nattvard tillsammans. Och jag tänkte att jag därför skulle predika utifrån nattvarden i Matteus evangeliet. För mig så har nattvarden varit en väldigt viktig del tidigare i mitt liv. När jag bodde på Rallingsåsgården och levde som volontär där, då firade vi nattvard varje söndag tillsammans. Och vi var en väldigt liten grupp på 6 personer. Och det var nästan bara vi som firade ihop varje söndag. Och det var en sån fantastisk del i veckan att söndag kväll så samlades vi i vårt bönerum och firade nattvard som en liten grupp. Och vi fick liksom ta del av gåvorna och mysteriet, av varandras bördor och glädjeämnen. Och jag minns att det var så värdefullt att ha nattvarden som en viktig del i livet. Vilket när jag växte upp inte var naturligt. Eftersom vi firade nattvard kanske en gång i månaden. Kanske ännu mer sällan i den församlingen som jag växte upp i. Och det är inte helt ovanligt i frikyrkor idag. Till skillnad då från katolska kyrkan som har nattvard minst en gång i veckan. Och om du lever i ett kloster till exempel. Vissa kloster har ju nattvard varje dag till och med. Men de kallar ju det för eukaristi, som betyder tacksägelse eller tacksägelsemåltid som de kallar det. I Matteus evangeliet kapitel 26 och vers 26 och framåt så står det så här. Medan de åt tog Jesus ett bröd. Och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sa: tag och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sa: drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Och jag säger er, nu kommer jag inte dricka av det som vinstocken ger förrän den dag jag dricker det nya vinet med er i min faders rike. Det är en väldigt speciell tid i evangelieberättelsen det här. Alltså när Jesus säger det här så har han har precis pekat ut Judas som förrädaren. Alla vet att det är väldigt spänt just nu. För när de kliver in i Jerusalem så sker den här kröningen av Jesus. När han rider på åsnan och människor ropar Hosianna, Davids son. Och det finns liksom en förväntan på vad som ska hända här. Påsken som de precis nu firar under den här måltiden är ju också en jätteviktig och central högtid i Israels historia. Och det gör hela den här berättelsen ännu mer intressant. Just den här korta sekvensen som märkligt nog har ju blivit en av kanske kyrkans största traditioner. Bara ett par verser här, kanske ännu mindre Markus evangeliet. Johannes evangeliet har inte ens med måltiden på det här sättet. Och Lukas evangeliet har lite annorlunda. Och så har vi lite av Paulus i första Korinthierbrevet, några verser. Det är allt vi har om nattvarden. Ändå är den så viktig. Men det är inte så konstigt eftersom det är påskmåltiden som firas och omformuleras i och med nattvarden. Jag inser nu när vi läser den här texten att det finns ju flera olika saker som man skulle kunna ta upp här. Jag har fokuserat på en grej som slog mig väldigt mycket när jag läste den här texten i förberedelserna. Och en av mina kanske favoritteman i Bibeln, det är den här stora berättelsen av att Israel blir befriade från Egypten. Och de lär känna en gud som de egentligen inte vet namnet på. Men den här guden blir den gud som befriar slavar i princip. Och så fantastiskt att få ha den guden. Och så följer de med ut och sen så leder detta ända fram till Jesus som på nytt befriar slavar med sitt blod. Och det är ju en helt annan predikan än vad vi ska prata om idag. Men det som är anmärkningsvärt i Matteus evangeliet är att Matteus nämner förbundsblodet. Det gör inte Lukas och det gör inte Markus heller. De pratar inte om förbundsblodet på det här sättet, just det ordet. Och det här ordet är så viktigt i Matteus berättelse. Och det är också en annan predikan. På vilket sätt Matteus har detta som en så viktig del. Men förbundsblodet här fungerar väldigt mycket som ett eko. Alltså, ett eko i bibeltexten är ungefär som en, att vi kan höra någonting annat. När jag säger förbundsblod så kanske inte det första vi tänker på är nattvarden. Utan en annan händelse som utspelar sig i Andra Mosebok. I Andra Mosebok kapitel 24 och vers 5 och framåt så står det så här. Eller 4:30 och framåt. Tidigt nästa morgon byggde Mose ett altare nedanför berget, alltså Sinai, och reste 12 stenstoder för Israels 12 stammar. Därefter gav han några unga israeliter i uppdrag att offra brännoffer och slakta tjurar som gemenskapsoffer åt Herren. Mose tog hälften av blodet och hällde i skålar och hälften stänkte han på altaret. Så tog han förbundsakten och läste upp den för folket. Det sade, vi vill göra allt vad Herren har sagt och lyda honom. Mose tog blodet, stänkte det på folket och sa, med detta blod bekräftas det förbund som Herren har slutit med er på grundval av alla dessa befallningar. Mose och Aaron, Nadav och Avihu och 70 av Israels äldste gick upp på berget. Och de såg Israels Gud. Under hans fötter var som ett golv av safir. Det liknade själva himlen i klarhet. Han lyfte inte sin hand mot det främsta i Israel. De skådade Gud och de åt och de drack. Här är också ett blod som utgjuts och det blir en måltid utifrån det här. Det här blodet är det blod som stiftar förbundet mellan Israel och Gud. Det är förbundsblodet. Och förbundsblodet återkommer sedan i Gamla Testamentet i Zakaria, i Jesaja, i flera andra böcker där det liksom fungerar som ett sätt att hänvisa till den här specifika händelsen. När Israel och Gud faktiskt går in i en väldigt nära relation med varandra. Det är den här händelsen som gör att Israel är Guds folk. Inte bara som ett löfte, utan som en verklighet. Det är efter den här händelsen som de vandrar med Gud på ett mycket närmare sätt än vad de någonsin har gjort tidigare. Det är precis efter den här berättelsen som de bygger förbundstältet. Som Gud sedan tar sin boning i och lever i. Det är där Josua spenderar all sin tid för att han vill vara i närheten av Gud hela tiden. Jag tycker det är spännande att se att i det här förbundet som de går in i så ställs det inte bara ett krav från Guds håll att Gud ska göra någonting utan även folket ska göra någonting. De vill leva upp till bud. Och Gud har sagt att jag kommer också leva upp till bud. Jag kommer göra det här och ni ska göra detta. Och det är det som är vårt förbund. Det är detta som Johannes evangeliet utvecklar ganska mycket mer än vad Matteus gör. Johannes, om ni har tänkt på det, så de första 12 kapitlerna i Johannes utspelar sig över kanske 3 år ungefär. Och från kapitel 13 till 21 så är det ungefär en vecka. Och 13 till 20 är bara alltså först är det ett dygn som är nästan alla dessa kapitel. Och sen så är det några dagar på ett kapitel. Och sen är det en vecka senare. Och den här långa perioden som vi får läsa i Johannes. Det är när Jesus på ett sätt då förklarar vilket typ av förbund är det ni nu ingår i när ni tar del av bägaren. Jo, men ni ingår i ett nytt förbund. Ett förbund där Gud lovar vissa saker och ni som tar del av bägaren lovar också vissa saker. Det som är intressant i Johannes evangeliet är ju hur han i början av sin bok skriver: ingen har någonsin sett Gud, men han, alltså Jesus, har förklarat honom för oss, eller visat oss hur är Gud, hur ser Gud ut, vem är Gud? Och det är ju speciellt eftersom här står det ju: Israels äldste gick upp på berget och de såg Gud. Hur går det ihop? Ja, det är ju något för de skolade att reda i. Inte jag alltså. Jag håller ju på med Nya testamentet. Däremot så vet jag att i kapitel 33 i Andra Mosebok, efter allt det här, så säger Gud till Mose. I vers 20 så säger han så här. Och Gud fortsatte: mitt ansikte kan du inte se, så ingen människa kan se mig och leva. Så det verkar som att när de gick upp på berget så fick de kanske inte se Guds ansikte. Men de fick i alla fall se att Gud var där. Och vad Gud står på. Det är ju väldigt märkligt. Men det som vi ser i Johannes evangeliet och som Matteus också lyfter fram med förbundsblodet är just det här att i Jesus, genom hans blod, så har vi fått se Gud. Och då ställer vi frågan, var är den tydligaste bilden av vem Gud är? Det är på korset. När Gud ger sitt liv för resten av världen. Där ser vi vem Gud är. Det är den tydligaste bilden av vem Gud är som vi kan få. Paulus, han säger i Filipperbrevet att lev så som Jesus levde och ha det sinnelag som han levde. För han var helt självutgivande. Han ägde Guds gestalt, men han avstod från det. Han valde att bli en tjänare eller en slav för Guds skull. Och på det sättet så segrade Gud. Allt det här som händer i Gamla testamentet och i Nya testamentet mynnar ut i någonting som Gud verkar gilla. Som är fester. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men i Gamla testamentet så är det nästan alltid så att ja, ni måste göra så här och så här, och när ni gör det, då måste ni ställa till med fest. Ni ska offra det här och sen ska ni äta upp det. Och det står till och med på ett ställe som jag inte har i huvudet här nu, men att om det är så att du inte bor vid offerplatsen eller templet, då kan du också ta en stor del av det du äger och offra det genom att ställa till och med en stor fest för alla dina grannar och de som bor omkring dig, för att visa tacksamhet till Gud och för att liksom minnas allt som Gud har gjort. Och gång på gång så säger Gud så här: ät tillsammans, drick tillsammans, ställ till med fest tillsammans. Det är så ni minns vem jag är. Då kommer ni komma ihåg vad jag gjorde för er, för jag befriade er från slaveriet. Och då ställer vi till med fest. Så när nattvarden firas i Jerusalem år 33, den här konstiga veckan i vår historia, då har de ju en fest där. Kan ni tänka då vilken dålig stämning måste vara när Jesus säger: den där personen kommer förråda mig så att jag dör. Och så äter de lite och sen så säger han: och den där personen, han kommer förneka mig. Jesus verkar inte vara jättebra på fester, men han är väldigt bra som frälsare. Jag kan tänka mig att Jesus kunde nog också vara en bra festprisse mitt emellan de här allvarliga stunderna. Men de här måltiderna i Gamla testamentet, de har inte bara en funktion av att vi ska ha det kul och trevligt ihop. De fungerar också som någonting som jag tror, det står aldrig, Men jag själv har erfarit det, och det kan vara så att ni också har gjort det. Men att äta tillsammans, det skapar en gemenskap som väldigt få saker gör. Det är väldigt lite som egentligen skapar den här närheten som att sitta och äta ihop. Och jag har ett sånt starkt minne från när vi bodde i Aneby, och en eritreansk familj levde där, och pappan där, han höll på att läsa till präst i EFS, så han och jag, vi umgicks ganska mycket. Han ville gärna lära sig svenska bättre, så vi träffades och läste Bibeln på svenska för att han skulle få träna på det. Och sen då bjöd han hem mig och Anna då, min fru, på mat. Och så skulle vi få en väldigt typisk eritreansk måltid. Och så sitter vi där och inser att de äter ju inte med bestick. Utan vi får en tallrik med en stor brödbit på. Och sen så är det bara massa mat så här. Och så får man ta det. Och sen så äter vi med händerna allihop. Och så visar han så här att, ja, ni svenskar är ju väldigt pryda och försiktiga och så. Ni gillar ju inte basiller typ. Men i Eritrea så gör vi också så här. Och så tog han och liksom förberedde en tugga så här. Och sen så matade han sin fru. Så. Och jag vet att jag blir helt så här. Jaha, ja. Okej. Okay. Och så samtidigt inser jag att det är superintimt och vackert att få ge varandra mat. Och liksom äta på ett sätt som inte är så städat och ordnat, utan är mycket mer stökigt och varmt och mjukt och härligt. Och jag kan tänka mig att så här var nog många måltider under Gamla testamentets tid. Och jag menar i öknen, när de bakar bröd och dricker vatten och liksom så här. Det är ju inte renligt i alla fall. Och om man tänker sig, det blir ju väldigt, ja, när templet invigs. Det står att Salomo offrade 1200 kalvar och massa djur till. Och så står det att blodet flöt genom hela Jerusalem. Alltså det är ju jätteäckligt ju. Egentligen. Men så hade de en jättestor festmåltid där hela stan får vara med och äta och dela gemenskapen och fira att templet är färdigt. Nu bor Gud mitt i vår stad. Nu är vi helt orörliga. Ingenting kan hända med oss. Och min poäng är att det är precis det här som händer i nattvarden också. Att vi får ta del av någonting tillsammans. Det får vara lite stökigt och det får vara kanske till och med lite äckligt. Och tänka sig att det är Jesu kropp och Jesu blod. Och det kan få vara en stund av beröring, en stund av intimitet, en stund av närhet mellan oss. För att skapa en gemenskap mellan oss. Och allt detta får hända på samma gång. Som vi firar att Jesus har gjort allt. Det är hans blod som har renat oss. Som Paulus säger att det är Jesus är ju offret. Som gör att Gud har köpt alla människor fria. Alla som tror är fria från syndens makt. Och det får vi också tänka på i nattvarden. Så det är som att Gud är ganska lurig nästan och säger så här. Ja, det bästa ni kan göra, det är att minnas vad jag har gjort och ta emot det här. Och samtidigt så gör jag så att ni får göra det så att ni också blir mer ett med varandra. Så att det här med syskonskapet faktiskt blir på riktigt. Och jag vet att vi idag firar nattvard på ett sätt där vi går fram några stycken. Och sen så går några och ställer sig bakom och lägger händerna på. Vilket jag tycker är en fantastisk grej att göra. För att inte skapa en ganska individcentrerad nattvard. Det blir väldigt tydligt att vi tar emot nattvarden som församling. Och att vi gör det också tillsammans. Och vi ber för varandra under tiden. Det blir inte bara någonting som jag gör för min skull. För att jag ska. Visste ni att innan 1853... så var det svensk lag att ta nattvard en gång om året. Eftersom man tänkte sig att det var då man tog emot nåden och blev renad från synd. Och alla svenskar måste minst en gång om året rena sig från synd. Så då förde man bok på det och kollade. Och om det inte stod att du har tagit nattvard, då kom prästen hem och delade ut nattvard till dig så att du verkligen tog nattvard. Och det kan man ju tänka olika saker om. Personligen så tänker jag att det blir ganska mycket någonting som vi bara måste göra. Någonting som jag gör för min skull eller så. Och vi firar ju nattvard för att minnas Jesus och för att dela varandras liv med varandra. För att dela det bästa vi har med varandra. Och det är precis det som de här gammaltestamentliga festmåltiderna är. Minnas Gud och ha gemenskap. När Jesus säger att detta är förbundsblodet, då tror jag att han också åberopar en profetia som Jeremia har sagt i Jeremia 31:31, att Gud säger, jag ska stifta ett nytt förbund med Juda och med Israels folk. Det tror jag är vad som sker här. Att Gud i Jesus går in och öppnar upp vägen för alla människor. Det är någonting som är radikalt. Det är ju ett helt världsomvälvande skede. Det som hände den här veckan eller den här helgen. Det innebär för oss att när vi tar del av brödet och vinet, så tar vi också del av det nya förbundet. Vi tar också del av den nåd och den frälsning som finns i Jesus. Vi tar också del av Kristi kropp, som i Nya testamentet oftast talas om att vara församlingen. Det finns en sån här gammal tradition inom katolska kyrkan framförallt, som jag läste mycket om då under min tid på Ragnsås, som sa att blodet, det är frälsningen när vi tar nattvarden. Men brödet, eller vinet är frälsningen, och brödet, det är att ta del av församlingen. Och i den traditionen så tänker man sig att brödet blir samma bröd varje gång, vart du än firar. Vilket innebär att när vi tar del av brödet idag, så tar vi del av samma bröd som de gjorde den här kvällen. Och med alla andra som har firat nattvard sedan dess. Det innebär att vi kliver in i en del av hela världens församling. Alla som bekänner sig till Jesus och tar del av nattvarden blir vi en del av. Vilket för mig var en väldigt häftig tanke att tänka att, ja just det, det finns väldigt mycket människor som gör det här. Och vi tillhör varandra. Även om jag aldrig kommer lära känna ens en procent av dessa människor, så är vi ett i Kristus. Och ännu mer så är vi ett i Tallstigskyrkan en söndagen efter alla helgorna afton. Så nattvarden, när Jesus delar ut brödet och vinet, han gör ju någonting som kastar omkull hela världen. Och när vi tar del av brödet och vinet, så får vi göra detsamma. Och det är därför jag personligen tänker ofta på psalm 23 i nattvardsstunder. Särskilt den här versen, även om jag går genom dödsskuggans dal, eller så är du med mig och du dukar ett bord i mina fienders åsyn. Och är inte detta ett bord dukat i fiendens åsyn? Och så är Gud här. Och så får vi ta del av det. Och vi får ta del av varandra. Och vi får ta del av Gud själv.